Ja, jag tycker att det var ju en lämplig atmosfär egentligen och för historiebeskrivning. För det var ju så att den tiden då man växte upp så var det ju sparsamt med ljus och sparsamt med program så att säga på kvällarna. Och då var det väl de här så kallade vitterhistorierna, spökhistorierna, ett litet roligt inslag i det hela. Att de skrämde barna, det tror jag inte var bara barna som var skrämda, utan jag tror det var lika mycket de äldre. Det var många som inte faktiskt kunde skilja på till exempel dröm och verklighet. Och om jag skulle ta min situation som vi var, för min far, han var skomakare. Han hade en verkstad där mycket folk samlades. Och pappa, han var väldigt bra med att berätta historier. Och hade mycket historier, därför att han umgicks med mycket folk alltså. Och det var ju ett kärt tillhåll för både unga och gamla. För det var alltid folk nere på pappas skomakerverkstad. Om jag tänker tillbaka så var det mycket barn. För pappa, han hade alltid en liten sån där karamellstrut. Då var det ju karameller i strut alltså. Pappa, han köpte alltid hem sån där och bjöd på lite karameller. Och därför var mycket barn där. Men det hade ju en nackdel att många gånger så vart det skymning och de tordes inte gå hem. Så då fick ju pappa följa med dem hem. Så han tog väl igen de värsta spökhistorierna på slutet, minns jag. Men annars det var en trevlig tillvaro. Men det är klart att om man var lite äldre så sovrar man ju att det var sanning. Men det var mycket sanning i just det där. Alltså förbö kallar vi det. Vi hade ett förbö som kom. För vi var tre syskon, eller tre bröder som bodde ovanför skomakerverkstaden. Och det var många, många nätter vi hörde pappa spika där nere och plinka och sydde. Och maskinerna gick. Fast han var inte nere där. Så det finns en sanning inne. Och likadant var det vid trappen. Till exempel jag var många gånger jag gick upp och la mig. Men mina bröder kom hem senare. Och var många gånger jag hörde dörren öppnas och det gick upp för trappen. Och då tänkte jag, ja. Men jag var inte rädd. Utan jag visste att då skulle en av bröderna komma hem. Och mycket riktigt, det tog ungefär en kvart. Så då kommer de. Så det ligger lite i det. Vad det kan bero på, det vet jag inte. Om det är något medicinskt fenomen eller om det är naturligtvis. Det finns ju mycket fantasier i skallen på en tonåring och de man är i 10, 11, 12, 13 års ålder, va? Puberteten. Så då är det ju bara så att för flickorna likadant. Så det var ju samma sak att de hörde ju mycket och såg mycket. Men det fanns ju ingenting. Det förstod man ju sen då man var äldre, att det var fullt naturliga fenomen som utspelade.
Minns du någon av de här historierna som pappa din
berättade? Ja.
Varifrån var din pappa? Du kommer inte här.
Ja, han var från Köpenhamn.
Just det.
Utanför Örnsköldsvik. Ja, jag har ju en historia som verkligen är lite makaber, om man så säger. Och det var ju så att pappa berättade att han var 16-17 år. Och de hade ju nyss fått naturligtvis smak på flickor. Och han och en kamrat hade varit ute och men de åkte spark, det var på vintern det där. Och de hade varit ute och spark och då jobbade han i Bjästa. Och då hade de åkt spark till en by mot Örnsköldsvik. Och det var väl ungefär en och en halv mil ifrån Bjästa. Och det där var en kall vinternatt. Det var kallt och de for. Och sen skulle de ju hem då. De fick ju inte bara hos flickor allt för länge. För det var ju tabu. Det ska ju vara lite ordning på det där. Så de fick ju få åka hem. Och klockan var väl 12. Ett tid. Så skulle de ju hem då. Ja, då berättade han det att... det var ganska kärvt före, så det gick för tungt med spark och det, men det gick ju i alla fall. Det var efter stora kustvägen då, gamla kustvägen, då de hade kommit på, vi kallade det för Galgbacken, för där uppe där använde det var, där hade de stenar ihjäl alltså människor som inte lydde kyrkan alltså. Det var, kyrkan hade en plats där som de kallar för Galgbacken. De hade kommit upp där och var på väg hem, och det var klart att de var väl lite grann rädd för den där backen alla. Man hörde ju alltid talas om det, man var bara en liten pojk, att det var där spökarna är, och det var inte något vidare. Och då talade pappa om det, att de sparkade där, och ja, de gick väl och prata med varandra och var väl lite halvrädd, men det var ju två, så de var ju, det var ju lite tryggare. Och sparkarna stannade. Och de fick icke löst sparken. Och de drog och drog och drog, och sparkarna satt på bägge två. Bägge två. Men då var de rädda. Då var de rädda. Men de, så de började springa. Det var väl ungefär ifrån den där Galgbacken till Bjästa, var väl ungefär 5-6 kilometer. Så de sprang allt vad de kunde hem. Och de, ja, de kom hem, så var de ju alldeles kritigt upp i ögonen. De hade råkat ut för någonting konstigt. Så att föräldrarna, eller ja, föräldrarna deras, min pappa, han hade fosterfar. Han trodde väl att det var bara något hittepå. Men de gick och la sig. Och då skulle de ju hämta de där sparkarna på dagen därpå. Då gick jag. Då fick de var sparkarna lös. Då följde de åt. Det var mitt på ljusa dagen. Och här, vi frågade honom flera gånger om det verkligen var det inte för att ni har varit rädd, eller så att det varit någon reaktion. Nej, sa han. Det är absolut sant. Det var bara så. Och det var ju inte bara han som råkade ut för sådana där oknytta saker, utan det var mycket annat. Så det är klart man börjar ju fundera om det finns någonting. Ja, det var den historien som jag faktiskt fäste mig särskilt vid. Då pappa berättade, jag var väl inte mer än 10, 11, 12, 13 år. Men det är ju mycket andra upplevelser i ungdomen som man varit med om, som man funderar ju väldigt mycket över vad det kunde vara, för bland annat det. Då kan du